Idag är det den 14 april och vi är hela 5 pers som sitter här inomhus istället för att vara ute i solen. Men vädret har aldrig stoppat oss från att spela in ett poddavsnitt. Bara dåliga uppkopplingar och buggar kan stoppa oss, eller hur Artfors?
5, har du räknat rätt?
Räknat rätt?
Ja, 5 personer säger att vi är. Är vi verkligen 5 personer?
Nej, vi är 4. Oj.
Alldeles 4 är vi. Nej, det finns inte ett väder i världen. Jo, det finns det faktiskt, men det kommer inte för nästa vecka. Men det tar vi då. Som kan stoppa oss från att sitta inomhus en sån här fin dag som det faktiskt är. I alla fall här på västkusten där 3 av 4 befinner sig faktiskt. Så att, hur har du haft det, Freja? Fråga, kanske,
jag har haft det bra. Men jag har inte varit med på några avsnitt. Så det har hänt lite grann. Men jag kan säga att jag pluggade ju det här certifikatet. Och jag tog ett test för det och jag klarade det. Så att
grattis.
Nu är jag en certifierad systemadministratör.
Igen var det kanske alltså, det var med, va?
Det var inte oväntat att jag skulle klara det kanske.
Är det typ ett sånt där? Det räcker att du dyker upp kurs?
Alltså det var lite... Jag har ju haft andra Linux-cert innan. Och just det här jag tog då, det var ju väldigt nytt. Det fanns inte när jag tog det första certen jag gjorde. Men det var mer praktiskt var det. Alltså det var ju mycket mer verkligt så. Du liksom hade en terminal. Så fick du frågor så gjorde du någonting i terminalen. Sen fick du nästa fråga och då satt du fortfarande i samma terminal och jobbade då. Så att det är ju mer så. Du får använda manualsidorna och sånt. Så egentligen tror jag de flesta kan klara det. Det är mest att om man får ont om tid liksom. Så att om man vet då klarar man det. Men om du måste kolla manualen flera gånger då blir tiden problemet oftast.
Okej. Men du är klar nu i alla fall så nu slipper du sitta med det. Yes, grattis än en gång. Själv har jag väl mer suttit och väntat på nästa vecka då jag befinner mig på soliga Fuerteventura, eller vad man nu ska uttala det, på Kanarieöarna. Så att, jag har det i och för sig ett erkännande att göra. Förra veckan så fixade jag ju ordning den här burken som jag sitter vid nu som en exklusiv inspelningsdator, vilket har funkat alldeles utmärkt. Jag körde in KDE, plasma och allting var frid och fröjd, men efter avsnittets inspelande så var jag där och pillade. Tyvärr. Jag kastade ut KDE och slängde in Gnome. Jag klarade inte, det funkar inte. Det har funkat efter det så att jag är tillbaka i Gnome. Jag fixade inte KDE. Jag vet inte vad det är, men det är för mycket plotter enligt mig. Men annars som sagt då, inte mycket annat har hänt här. Daniel, hur har du haft det?
Jo, jag har haft det jättebra. Jag har höjdpunkten och det enda jag har gjort den här veckan det är väl att deklarera.
Ja, just det.
Och just det, det ska man göra också. Ja.
Eller, jo, jag är klar. Ja, det var de här K4-blanketterna och grejerna som strulade till det, men det gick lätt att lösa ändå.
Det var inget bara kryssa ja och så skicka in.
Nej, jag var tvungen att trycka på en miniräknarikon också för att få någon sån där standard uträkning.
Ja, jag ska göra resavdragen där. Och sen är jag färdig.
Det är väl stort sett det enda som har hänt i mitt liv. Usch, vad tråkigt.
Det låter väldigt intressant när du säger, lägger upp det på det sättet. Jag har deklarerat och det är det intressanta. Sen när blev det intressant att deklarera egentligen?
Ja, men tycker inte du det är roligt när man får hem deklarationen och man får hem det här orangea kuvertet och allting?
Tycker det är skitkul att öppna dem och läsa dem, speciellt om det står plus. Men i min deklaration så stod det faktiskt minus den här gången. Nej. Nu när jag fick... Men jag har inte gjort mina tillägg nu så att jag vet att det kommer att bli plus i slutändan. För det var typ 50 spänn eller något sånt.
Ett sätt att få plus i deklarationen det är att låna en himla massa pengar. Ja.
Ja. Eller köra bil till jobbet.
Ja. Nej, för ungefär 100 000 lån så får du ju tillbaka en 1000-lapp. Så har du 1 miljon i lån så har du ju 10 000 varje år.
Du, jag ska tänka på den.
Och kör inte sms-lån.
Nej, okej. Okay. Men det, bra ekonomitips.
Eller hur?
Lyxfälla nästa.
Ja, det har inte hänt så mycket. Men vi har den fjärde deltagaren idag. Det är ju faktiskt Fredrik.
Inte Martin.
Fredrik heter han. Alla känner han som Ade.
Ja, hallå, hallå.
Ja, välkommen.
Tackar, tackar.
Ja.
Ja, vad har hänt här på den här sidan?
Ja, vad har hänt här?
Jag har deklarerat. Och det här med, jag gör ju bara reseavdrag. Men det blir inte så där våldsamt mycket över faktiskt. De har ju höjt de här schablonavdragen och sen är det någon procentsats och grejer. Så utom de där 42 000 som jag drar av i resor får jag cirka 14 tillbaka.
Mm. Ja, det brukar inte vara så mycket. Men huvudsaken är att man hamnar på plus, känner jag. Ja,
absolut.
Så att,
jag har sett något sånt där hemskt sagt, deklarationstips som någon har fått igenom att de har defragmenterat en hårddisk 300 kronor. Kanske skulle testa lite såna grejer.
Ja,
fast du kör du fel operativsystem, va?
Ja,
i och för sig. Du måste kunna bevisa att du behöver defragmentera till att börja med.
Men säg att du har installerat på en NTFS-formaterad volym.
Ja, jag kanske ska ta, ja, jag ska deklarera mina rollbacks, ska jag göra. Ska vi se om jag får igenom dem, 300 kronor för varje rollback jag har gjort. Det blir många plus i kassan nu, känner jag.
Jag själv har inte kunnat dra av något, så att jag bara godkänner det och sen skickar in.
Det är ju så här, det är väldigt tråkigt för att man måste ju ha så väldigt, väldigt mycket avdrag för att det ens ska vara lönt att göra någonting.
Ja, jo, faktiskt.
Men får ni verkligen hem ett kuvert alltså, eller den här plastgrejen? Har ni inte digitalt?
Nej, nej, vi får digitalt.
Självklart man får digitalt. Så att det, men det låter ju kanske normalt om man säger fått hem i brevlådan.
Men, det är ju men just en namn, det var ju ingen ekonomipodd vi hade, va?
Nej.
Nej. Då är vi alldeles, med tanke på ditt ekonomitips här, så är vi alldeles rätt podd att prata ekonomi. Ta ett lån så får du tillbaka mycket pengar.
Ja.
Ska vi lämna det åt dem som kan det där och så kör vi det.
Eller så kan man dricka väldigt mycket öl, så kan man panta också.
Ja, det är... Ekonomen har talat. Jag tycker vi släpper det där. Ska vi gå in på ett nyhetssvep istället kanske? Bra. Då börjar vi med att tala om att Gnome 3.28.1 äntligen har släppts. Nu kan man ändå påstå att Gnome-versionen 3.28 är redo för massorna. Det är nämligen så att punktversion nummer 1 har släppts. Gnome 3.28.1. Förutom då en hel del bugfixar, minnesbug, så finns det nog även en del nyheter. Hela listan på fixar, nyheter och översättningar kan du hitta i länken som vi skickar med i show notes. Ja, det är väl bara jag som är lycklig och glad över att Gnome äntligen har fått en punktrelease. Eller hur ser det ut där, Freja?
Ja, men Mattej, så gör det nog bara du som är glad.
Ja, jo, det låter väl så. Daniel, Fredrik?
Ja, nej, jag lika bra att jag är tyst så jag inte låter så bitter idag.
Ja, du tänkte köra på den
svängen. Jag tänkte så här, jag satt och tänkte så här, men varför fixar man till massa fixar och sen släpper massa nyheter i samma släpp? Det är ju rätt galet egentligen.
Kanske inte är så mycket nyheter, kanske bara låter bättre när man säger, jag vet inte. Jag har inte läst, vad heter det? Vad heter det nu då?
Listan.
Nej. Release noten för släppet. Jag har bara installerat .1-versionen så att jag är uppe och rullar. Så att mer än så har jag inte gjort, om jag ska välja. Och du använder inte Gnome heller, Fredrik, eller? Du gör det.
Ja, här hoppar man på bollen, vet du.
Ja. Och kör du 28.1 ännu, eller?
Ingen jävla aning.
28.0.
Jag vet att det är Gnome. Jag kör Ubuntu 17.10 heter den så.
Ja, precis. Men då har du nog, det här släpptes ju väldigt nu i dagarna. Så
det har
du
nog inte fått än, det riktigt nya. Än,
nej. Jag tror. Nej, precis. Det kommer nog gå med på dagar igen. Men vi går vidare då. Och fortsätter på ditt spår med Ubuntu. Och talar om att Ubuntu 8.04 LTS integrerar Canonicals live patch för omstartslösa kärnuppdateringar. Det är nämligen så att Canonical Live Patch är en gratis men kommersiell lösning för att installera och aktivera Linux-kärnor utan att behöva starta om datorn. Inledningsvis var Live Patch designad för Ubuntu 16.04 LTS Xenolix Xerxes. Canonicals Live Patch service kommer att finnas i Ubuntu 18.04 LTS fast då i en enklare form. Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver är då tänkt att släppas nu i april den 26, närmare bestämt. Ja, du Norde, använder ju som sagt var Ubuntu. Är det någonting som du kanske kommer att använda av, tror du?
Det tror jag inte.
Nej. Du tror inte det?
Nej.
Nej,
tror jag inte riktigt. Nej.
Nej, nej. Skit i det då. Freja, du använder mer Debian än Ubuntu.
Ja.
Ja. Så att,
ja, det är väldigt praktiskt med sådana lösningar, men nästan de flesta servrar som verkligen måste vara igång 24/7, de är ju redundanta med flera andra servrar, så ofta är det ju bara att köra en omstart på dem utan att någonting annat påverkas, så att ja.
Ja, jo, precis.
Men hur funkar det egentligen? För det är som Freja säger, man startar om och så är det löst. Men hur funkar det här när man kör en live patch? Är det som så att den startar om några processer i bakgrunden?
Vi skulle ju haft Martin med när det gäller, för han har ju kört det, vet jag. Han kör ju någon sån här live patch grej har han ju sagt. Det sa han ju sist bland annat. Så att han hade nog kunnat svara. Var det inte till och med det han tipsade om förra veckan?
Jo, han tipsade om hur man kan uppdatera kärnan. På ett lätt sätt. Det var inte live utan man kunde uppdatera.
Var det inte det? Okej. Okay. Ja. Ja, det var ju synd att inte han var med. För då kunde han ju förklara i detalj hur det här går till. Men vi har ju så bra lyssnare så att de kommer nog lösa det ändå. Vi går vidare. HBO förnyar Silicon Valley för en sjätte säsong. Den femte säsongen av Silicon Valley har knappt börjat för en HBO som producerar serien kommer med de glada nyheterna att serien kommer att få ytterligare en säsong, säsong nummer 6. Har du inte sett serien är det god tid att göra det nu. Du kommer inte att bli besviken. Och inte om du gillar teknik och teknikbranschen i alla fall. Är det Daniel, du har ju fortfarande inte sett serien, eller?
Nej, jag såg piloten eller första avsnittet och jag ska kolla på den. Men det är så mycket annat det finns att kolla på.
Jag har inte heller sett den.
Inte jag heller.
Åh, herregud. Ja, men herregud. Vad är det för människor jag omger mig med? Det
finns ju Marvel att kolla på.
Nej, men... Ja, men alltså, Silicon Valley är suveränt bra. Ni måste gå efter då Halt and Catch Fire då, som är ännu bättre. Men det är ju en annan... Då. Kolla på serien bara. Vi går vidare.
Yes. Så fungerar Asus AI Mesh. Nicka har tillsammans med sveklockers.com producerat en serie som heter Så fungerar. Det första avsnittet handlar om Asus AI Mesh och tekniken i sig. Ett riktigt bra avsnitt som både amatörer och nördar har glädje av. Och har ni sett den?
Nej, jag såg ju det här först nu när du la in det i våra show notes. Så att jag
satt och kollade på det i morse faktiskt. Och det var riktigt bra och roligt att kolla. Nicka är riktigt bra att producera teknikmaterial. Och Sveklockor är ju riktigt stora och kunna sprida det också. Så att det var riktigt roligt att se. Själv så hade jag inte riktigt 100 koll på hur det här med mesh och det funkar, men det kan jag väl säga att det har jag faktiskt nu.
Okej, för det har inte jag heller om jag ska välja. Jag självklart har hört talas om det, men som sagt var, inte riktigt koll.
Nej, jag kan rekommendera att kolla på det avsnittet faktiskt. Jag tror det är runt 30-40 minuter och alldeles lagom. Mm.
Du vet väl vad allt om Mars, Freja?
Jag vet lite grann, men det är ingenting vi använder av oss så mycket, så det är jag nog nytta av att se det här också, tror jag.
Ja.
Nej, jag, det är väl för att förstärka signalen eller längre räckvidd och sånt. Wi-Fi-nätverket. Ja, men hur det fungerar har ingen aning om.
Nej, men då är det någonting för oss alla, ja, helt enkelt. Jo. Telegram blockeras i Ryssland. Telegram blockeras nu av de ryska myndigheterna efter ett domslut om saken. Något som tidigare hotat att göra om Telegram inte lämnar över sina krypteringsnycklar till myndigheterna. Det här rapporterar Bloomberg. Det finns runt 9,5 miljoner ryssar som använder appen, som då blev känt för sin starka kryptering och höga användarintegritet. Telegram har konsekvent vägrat att dela med sig av sina krypteringsnycklar och gavs då en tidsfrist på 15 dagar den 20 mars. Och nu är de då alltså ute. Vad ska vi säga? Hail to Telegram, eller vad säger vi? För att de inte har böjt sig för de ryska myndigheterna, eller?
Ja, jag tycker det är starkt.
Ja, ja. Hade de böjt sig, då hade man ju lika bra kunnat använda Facebook och skicka meddelande i.
Ja.
Ja, eller skicka ett vykort, ja, typ. Ja. Ja, nej, precis. Så att visserligen förlorar de väl, eller på sätt och vis då, 9,5 miljoner användare, men jag tror de kommer att repa sig från det ändå. Om de nu håller sig på att inte dela med sig sina krypteringsnycklar, det vill säga.
Ja, de kommer säkert kunna använda tjänsten på ett eller annat sätt också.
Ja, det kommer säkert någon sån här någon form av tjänst eller något som kan gå runt den blockeringen. Ja, ja. Vi går vidare. Lite lokala nyheter tänker jag faktiskt slänga in här. Det är nämligen så att det kommer att bli fri surf i kommunala lokaler. Det är så att under våren kommer Stenungsunds kommun, där jag bor, att erbjuda fri surf i 4 byggnader. Det är kommunhuset, biblioteket, Stenungsunds arena och Nösnäsgymnasiet. Men innan tjänsten lanseras ska den testas något under några veckor. Vi har haft en del tekniska utmaningar, men nu kör vi igång med en testperiod under 2-4 veckor med utvalda personer, säger Lars Lidén, digitaliseringschef på Stenungsunds kommun. Användare kommer att koppla upp sig mot kommunens nät. Därför krävs extra säkerhetsåtgärder. För att kunna ansluta sig måste du som användare ha ett registrerat mobilnummer och först identifiera dig med mobilnumret för att få en unik kod. Varje inloggning gäller 24 timmar, men tiden för frisurf kommer att begränsas från klockan 07.00 till 22.00. Vad tycker ni? Är det rätt eller fel? Eller vad tycker ni om att, ja, just, ja, att en kommun gör så här? Ska vi fråga Daniel då kanske?
Ja, alltså kommunen har ju redan ett bra nät. I alla fall de kommunerna jag har varit i har ju väldigt bra trådlös täckning runt skolor och kommunhus och sånt. Och det är väl det nätet man öppnar upp nu för att andra ska få tillgång till det och kunna surfa. Mm. Ja, sen precis. Får man väl hoppas att teknikerna har gjort rätt, så att det inte är någonting som kommer hända om ett tag, att någon kommer åt massa information, utan att det verkligen bara är surf som gäller.
Mm, ja, precis. Fredrik, är det någonting som fler kommuner ska ta efter?
Ja, men det tycker jag väl. Det känns ju som det är lite framtiden, att vi ska vara uppkopplade hela tiden, och enheter och sånt, de är ju byggda för att vara uppkopplade. Så det tycker jag är jättebra, men det var lite som Daniel sa, att det är viktigt med säkerhet och sånt också naturligtvis.
Ja, men ja, och det säger de ju här i den här artikeln, att de vill ju testa lite först innan de ens släpper det på grund av säkerhet.
Absolut.
Jag vet ju det, vi i Västerås här, vi har ju någonting som heter QuickNet som har fixat ett ja, de har ju en massa fria punkter. Jag vet på IKEA här i Västerås så har de ju fri surf, och det är QuickNet som har det på hela köpcentrumet. Och det är bara att koppla upp sig, inget användarnamn och lösenord, och så har man surf. Och det är väl bra, men samtidigt så tycker jag ju inte om att det är så fritt egentligen.
Nej.
Hade det varit bättre som Stenungsund gör det här med att man måste identifiera sig?
Ja, det är den där svåra, det är den där gråzonen när man liksom kommer över till kontroll. Man vill ju inte ha någon kontroll av någon egentligen, men ändå så vill man ha det. Det är svårt. Men jag skulle gärna se att man hade lite bättre kontroll.
Ja, för alltså jag så här spontant känner jag ju det att det här med phishing och såna här grejer, att det blir lite svårare för phishingattacker om någon försöker liksom, om man sätter upp då det här ett fritt nätverk för surfa, tala om att ja, det här är Stenungsunds kommuns nätverk, bara logga in. Det blir ju lite svårare om man då är tvungen att ha en inloggning först, känner jag ju då.
Jag tänker lite som så här, att förut var det ju mycket så här på tapeten att jag skyddar ditt wifi, för är det någon brottsling som kanske sitter utanför ditt hus, använder ditt nät för att gå massa kriminella handlingar, så är det ju den som ansvarar för nätet som också har en liten skyldighet i det hela. Men då man har nätet helt öppet och man kan bara sätta sig på käka korv på Ikea till exempel, och så gör man något bedrägeri eller någonting, har fortfarande då den öppna nätverksföretaget en del i det då? Det kan de ju inte ha. Det måste de ju ha skrivit sig fria ifrån.
Ja, det är frågan om de kan det.
För jag tycker ju som så här att alla säger att man ska värna om integritet och allting, men jag tycker fortfarande det är så här öppna nät. Så ska, tycker jag, jag har inget problem. Jag skulle kunna köra med, vad heter det, BankID till exempel, för att säga att jag är jag. Och sen är det ju upp till mig och vara så anonym jag vill. Då kan jag köra med en VPN-tunnel eller vad som helst. Men på något vis tycker jag ändå att man ska ha lite kontroll över sitt nät.
Mm. Jo, men det måste jag hålla med. Ja, Freja?
Jag tycker det bara ska vara helt fritt blås. Så länge det är helt separerat så från kommunens egna nät då. Här ska det vara olika utrustningar också, tycker jag. Men annars tycker jag det ska vara helt fritt så i nätet. Sen får ju användarna bli medvetna om att man ska vara lite försiktig och så, och se till att det är HTTPS när du loggar in på banken och allt det där, om du nu ska göra det.
Jag hade nog aldrig...
Nej, det hade inte jag heller.
Nät i för sig. Men ja, jag förstår poängen.
Sen så kan ju, om det är saker som inte ska tillåtas, då blockerar man ju det på, alltså på, i deras egna brandvägg då. Så att jag tycker
jag kommer ju testa det här. Ja. Eftersom att jag bor i kommunen, så jag kommer ju testa. Jag ska faktiskt, alltså i rent testsyfte, så ska jag se hur långt jag kan gå. Alltså fall de blockerar någonting, typ porrsajter och så vidare, ska jag se om jag kan komma in på det. För att kolla vilken typ av ska vi kalla det för skydd de har, eller begränsningar de har. Så att jag ska se, jag ska faktiskt återkomma med att se hur långt de blockerar den faktiskt.
Ja.
Nu ska jag inte göra några dumheter i för sig, va? Men eftersom att det är fri surf, så tänker jag se liksom, vad kan man
du
komma
kan
in på?
Du kan testa ladda ner en Linux-distro över Torrent. Det brukar visa ganska mycket.
Det ska jag, ja. Precis. Sen ska jag kanske ta och försöka kontakta Lars också och se om man kan svara på några frågor. Det kommer jag på nu med. Det kan man
ju
göra.
Jag tänker ju så här, är riktigt bra att trycka i nätet, så kan man ju ta en liten Raspberry Pi med trådlöst och koppla in en hårddisk och ha massor av Linux-distros. Och så hostar man massa Linux-distrar via Torrent. Och så toppar du bara in den i kontakten för att få ström, och sen petar du upp den i något undertak, så står den där och hostar.
Jo, men det här gällde ju alltså 24 timmar och mellan 7 och 22 bara.
Ja, det är ju sant.
Så att,
men nej, det är bra. Det är gott om tid för att ladda ner en Linux-distro.
Ja,
men jag tänkte på det du sa, Daniel, med att hosta en spegel eller någonting.
Ja, det är sant. 7-22.
Men ingen som patchar då?
Nej.
Nej, det är väl inte det. Ja, nej, vi kommer nog att återkomma till den här frisurfningen i senare avsnitt, låter det som. Så att vi lämnar det här och så tar vi sista nyheten för dagen. Och för att hålla då BSD heter det, fanan, så högt som möjligt här på Linusborden, så ska vi meddela att The Dragonfly BSD 5.2 nu är släppt. Packad med uppdateringar för Meltdown och Spectre är Dragonfly BSD 5.2 släppt för att du ska kunna köra ett säkert och Unix-likt operativsystem på din personliga dator eller din server. Ungefär så har man sammanfattat det hela med det nya Dragonfly. Så att vill du veta mer om Dragonfly så tycker jag du går in på länken som finns i show notes. En snabb fråga. Någon som har något på Dragonfly? Jag tänkte väl det. Vi går vidare.
Jag skulle vilja testa det.
Oh! Now you're talking. Ja, faktiskt är jag lite nyfiken på BSD överhuvudtaget. Så att,
Har ni tid med det nu när de har släppt en ny säsong av Silicon Valley då?
Ja, tänka sig, för att de släpper bara ett avsnitt i veckan.
Ja, okej då.
Så att där fick du.
Så har vi faktiskt fått lite lyssnarrespons.
Ja.
Jag kan ta den, för det handlar ju inte om mig den här gången. Det är faktiskt från Pontus Falk. Hej, här kommer nästa tidsrättelse. Ni sa i senaste Linux-podden att ULUGs mini-hackathon den 26 maj startar 8.30. Rätt tid, enligt ULUG, är klockan 9.30.
Ja. Mer än så var det egentligen inte.
Förstå om du hade lurat upp massa folk till 8.30, vet du.
Ja, herregud. Tänk att komma en hel timme för sent. Ja. Eller för tidigt, menar jag, ursäkta. Då, det hade fruktansvärt. Det var väl vad heter det? Veckans lyssnarsmans också. Vi skulle ju ha ett ämne för den här veckan kanske.
Ja,
eller?
Och jag tänkte precis fråga Fredrik en sak, men
han kände att han ville ta lite rast.
Han slängde igen dörren och sa att jag kommer sen.
Typ så. Ska vi fördriva tiden eller? Ja, det kan vi faktiskt göra. Vi kan ju faktiskt slänga om lite då. Vi brukar ju ha lite tips och lite annat sådär. Och i annat brukar vi ha då våran evenemangskalender. Så den kan vi ju faktiskt slänga in redan nu.
Ja, det tycker jag var en bra idé.
Ja, så att vi börjar då med våran evenemangskalender. Så talar vi om då att det är nyckelsaneringsparty då i Stockholm med IX. Det nyckelsaneringspartyt går ju av stapeln då den 16, det vill säga om 2 dagar från och med idag, på tisdag klockan 19.00. Det är då som vanligt i IX lokaler, unga forskare.
På måndag menar du?
Ska vi 16? Det är 14, 15. Ja, på måndag när det här släpps, så att skynda er. Lyssnar ni på morgon kan ni gå på kvällen. Men annars är det för sent. Och sen har vi då Red Hat Linux Storage Day i Göteborg. Det är på Radisson Blue Scandinavian Hotel. Det är den 17 april och det är klockan 12 på dagen det är. Sen har vi Foss North 2018 på Chalmers i Göteborg den 23. Jag hade gärna gått dit, men jag är faktiskt inte hemma då, så att, tyvärr. Men det börjar klockan 8 på morgonen den 23. Och sist men inte minst så är det Uppsala Linux User Group som har sin majträff den 26. Vad blir det? Det är i maj. 26 maj. Och det är då i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala. Och det är redan klockan 08.30 på morgonen.
Är det inte den som är 09?
Eller var det den som var 09? Ska vi se? ULUG. Ja, precis. Det var den som vi precis pratade om. Där har jag på 08 sa vi här. 09:30 ändrar jag faktiskt den också så att den blir riktig. Ja. Så att det var veckans nyheter. Eller är det inte alls det, utan det var veckans evenemangskalender. Och Fredrik har inte kommit tillbaka.
Han håller på med en rollback för tillfället.
Ja, det verkar så.
Är det så?
Ja, han skickar just på Telegram och talar om att datorn lov. Vilken skit. Så att, ja. Vad gör vi nu då?
När vi satt och tänkte på veckans tips här. Mm. Jag har ju faktiskt sett och hållit på väldigt mycket med CS. Jag har ju hållit på och snackat väldigt mycket med Zacharias från Telegramgruppen. Den är med på vem det är. Yes. Och vi har ju sett och pratat allt ifrån skrivbord till distros och allting. Och så har vi ju jagat de här härliga FPSen.
Jo, vi vet. Hela Telegram är ju fullt med.
Eller hur?
Eller, ja, just det. Jag vet mina.
Ja. Men du som hela tiden kör rollback, du får ju läsa om sakerna hela tiden. Så jag förstår att det blir jobbigt för dig. Nej, det är så här att man jagar i FPSen och jag funderar på att byta till en ännu bättre processor och allting. Men så slog det mig. Det här med, precis som Android-telefonerna, så har ju Linux det här med government. Alltså man ställer upp CPUn om den ska vara på dra lite ström eller om det ska vara performance eller något sånt. Och jag vet inte vad Linux gör som standard, men det är ju inte performance i alla fall. Ni vet vad jag pratar om, va?
Ja, lite grann.
Jag kör ju kommandot som heter CPU power. Och där kan man ju sätta så här frequency set och sen en flagga som heter G och sen välja performance. Det gör ju att han använder ju liksom full FPS, tänkte jag säga, full gigahertz i hela tiden konstant. Och det fick ju min FPS att bli mycket, mycket stabilare och mycket högre också. Så det är väl det jag skulle testa, eller tipsa om. Det finns ju, jag vet, jag så kör XFCE, det finns säkert de andra också. Men det finns ju en sån här liten, man kan ju fixa någon widget eller någonting som håller reda på CPU-performance och hur mycket gigahertz och allting den kör. Det kan faktiskt vara rätt värt att ladda in och kolla hur och när processorn används.
Ja, och det behöver man inte göra bara för att man spelar. Ja. Det kan ju vara bra att veta exempelvis varför datorn dör.
För jag gjorde ju så att jag använde mig av kommando topp. Och jag blev lite så här att jaha, använde jag 130 meg minne till CS och 13-15% av processorn. Jag tänkte som så här, jag vill ju använda 110% av processorn. Det ska ju bara blåsa på när jag använder den. Men när jag satte frequency till performance, då använde han väl lite mer, 20% ungefär. Och det funkar jättebra. Så jag tänkte ju att jag skulle kunna dra upp både 3 och 4 instanser av CS och fortfarande ha jättebra prestanda.
Ja.
Jag har också ett tips jag kan komma med.
Ja, trevligt.
Jag har suttit och ändrat lite i min storage array här hemma då. Och många köper ju liksom, de köper en stor SSD eller en stor hårddisk, och sen så när det är dags att köpa ny så då skaffar de en ny och ersätter den gamla istället. Men med Linux, och om du kör LVM, så kan du ta alla dina volymer, alla dina gamla SSD-diskar och så vidare, och så sätter du ihop dem. Och sen sätter du ihop allting i en enda stor LVM-volym då. Så då utnyttjar du all plats då. Och sen så kan du ställa in att så fort du skriver en fil så är du säker på att den dupliceras till minst 2 enheter. För då vet du att du har en kopia om en av diskarna går ner då. Så det skulle nog vilja, det vill jag tipsa om. Så just nu sitter jag på 1, 2, 3, 4 SSD-diskar. Och En av dem är inte tillräckligt för att ha allting jag har. Men om man sätter ihop allting till en enda solin, då funkar det perfekt.
Men du som är duktig på LVM, jag vet ju när man installerar Ubuntu och Ubuntu server och det, så får man ju välja om man vill använda LVM.
Ja.
Har man någon nytta av LVM när man bara har en hårddisk då?
Nej, det är bara i vissa fall är det. För det praktiska med LVM är att du kan göra liksom LVM-volymer väldigt enkelt samtidigt som systemet är igång. Och du kan ha lite mer kontroll än vad du hade haft om du bara haft partitioner så att säga. Det är väl den fördelen. Du har också en fördel också att om du skaffar fler hårddiskar och du redan har LVM på en hårddisk, då kan du väldigt enkelt liksom bara koppla i den och sen så är den en del av LVM-volymen helt plötsligt då.
Mm.
Ja, så får du ju större utrymme. Mm. För den LVM-en gör ju så att du alltså den gör ju så att du har en enda stor volym så att säga, fast du har den fördelad på diskarna.
Ja, precis. Så det blir ju att när jag kollar hur mycket disk jag har, så står det att jag har 800 gigabyte. Och det är ju bara SSD-lagring, så att det är jättebra faktiskt.
Mm. Jag vet, jag körde det på en server jag hade stående hemma med lite mindre diskar. Det var ju på ett bra tag sedan. Så jag tror jag hade en 500 meg, så en, ja, lite sådär. Till slut hade det kommit upp till en vad det? 100 gigabyte tror jag i alla fall med alla dessa små diskarna. Ja. Så att, men det var ju på den tiden då man körde vanliga, vad heter det? Mekaniska diskar. Men det gjorde ju faktiskt saken så att det blev både större och bättre. Så det kan jag kan hänga på det tipset med LVM.
Ja,
det är ju det att till exempel om du kör RAID-volymer så måste du oftast ha samma storlek av diskarna. Men om du kör RAID i LVM så är LVM smart nog att ändå replikera datan till de diskarna det går då.
Det är ungefär som G-bond.
Ja, ja, det kanske det. Jag är osäker.
Jag har inte hört talas om.
G-bond, det står väl för just a bunch of disks eller något sånt där.
Aha.
Och då kan man liksom bara trycka in massor. Ja, ah, det var ju överkurs.
Ja,
men
ja,
jag tycker vi hälsar Fredrik välkommen igen.
Tackar. Det är ju det här.
Varsågod.
Linux. Nej, jag vet inte vad. Alltså, det här, det var inte internet som låg, utan själva nätverkshanteraren. För den hittar inget nätverk överhuvudtaget. Jag har ju säkert 10-15 olika nätverk runt omkring mig i lägenhetshuset här. Och den vill inte hitta någonting.
Okej, okay. Ja, det låter lite mysko faktiskt.
Jag vet inte varför, men...
Ja.
Ja, jag säger det. Det är bara sånt som kan stoppa oss från att spela in poddavsnitt.
Ja, verkligen.
Vädret är aldrig i vägen.
Nej.
Och vill det sig riktigt, riktigt illa så kan man ju faktiskt spela in via mobilen.
Ja, det kan man ju faktiskt. Om man, det har vi testat någon gång. Skulle kanske försöka köra ett avsnitt via mobilt någon gång.
Funkar det att köra Teamspeak samtidigt som man spelar in och allting? Det har varit skitkul att testa det faktiskt.
Mm. Jag sa ju tidigare om att jag skulle fixa en Mumble-server. Mm. Och det har jag faktiskt satt upp än. Jag har ju inte riktat ut den på internet än. Men Mumble ska tydligen ha en rätt bra klient för telefonerna också. Sen om det går att spela in eller inte, det vet jag faktiskt inte, men vi skulle ju kunna ta och testa den i alla fall.
Ja.
Ja, kan vi göra till nästa avsnitt eller något?
Ja.
Ja.
För
hade inte du lite frågor till Fredrik när han ändå är tillbaka, menar jag?
Skynda på. Frågor. Du ställde någon fråga till mig, Fredrik, angående någon NAS.
Ja, just det.
Och hårddiskar.
Ja, jag är väldigt sugen på att sätta upp en NAS hemma. Dels för enkelheten och smidigheten och för över fotografier och sånt. och även att jag får åtkomst till dem från alla enheter som jag har hemma.
Mm.
Och nu har inte jag kollat så där jättemycket, men jag vet ju att du pratar ju väldigt varmt om Synology.
Ja.
Och så sen vet jag inte, de har ju någon vit burk där för mer hemmabruk, och sen har de väl någon svart för proffs eller mer företagsanpassat då. Med ett annat pris naturligtvis, ja, också. Men sen var det ju, sen ska man ju köpa hårddiskar till den här, eller hårddisk beroende på hur stor man vill ha. Men vad ska man ha för typ av hårddiskar i?
Mm, just det. Du ska ju ha en hårddisk som är anpassad för just en NAS. Ja. Och det finns det ju några stycken av. Jag vet Synology har en, nej förlåt, Synology, Seagate har en. Och sen har ju Western Digital har ju en. Och jag kör ju den som Western Digital har, som heter Red. Mm. Och den har jag kört med i sex år ungefär. Och jag har aldrig haft ett fel. Sen finns det ju givetvis de som säkert har kört den och också bara haft fel. Men jag tycker man ska välja någon disk som är anpassad för att köra NAS i alla fall.
Okej. Okay.
Och sen tycker jag, i och med att du spar foton och sånt, så ska du ju se till att du har en NAS som har plats för minst två hårddiskar, så att du åtminstone kan spegla hårddiskarna.
Okej. Okay.
För det finns ju faktiskt någon enklare variant av NAS där du bara har en hårddisk i, men pajar hårddisken och den pajar väldigt hårt och olyckligt, då har du ju förlorat all data.
Mm, precis. Vad, det här med spegling och så, det, den gör en kopia av sig själv typ då, eller?
Ja, precis. Det blir väl RAID... Nu får du hjälpa mig, Freja. RAID 0, va?
Nej, RAID 1.
RAID 1 är det. Och det, då kan man väl säga egentligen att det tar dubbelt så lång tid att skriva, men hälften så lite tid att läsa.
Okej. Okay.
Mm. För den skriver ju två gånger, eller den skriver ju samtidigt, men den skriver ju till båda diskarna. Ja, men när den läser så kan du ju läsa 50% från varje disk.
Jaha, okej. Okay.
Men det är regel ingenting man märker, nej, av.
Och sen så är det SATA-diskar då. Och,
ja.
Varför har man inte SSD-diskar i NAS?
Alltså, i min NAS jag har, så har jag ju SATA-diskar. Men jag har även plats för såna här M2-diskar. Men det är bara någon sån här cache-lagring.
Okej.
Okay. Och visst, man kan ju köra med SSD-diskar om man vill. Men det blir ju fortfarande väldigt dyrt för en stor mängd, ja, lagring.
Det är lite pris... Ja, men det är priset som gör lite där.
Ja, precis. Och sen är det ju det, SSD-diskar kanske man inte ska hålla på och skriva till så väldigt mycket.
Okay.
För de har ju en livscykel de också. Ja.
Det är ju det också, att om du har en vanlig hårddisk så kan du fortfarande se tecken när den börjar bli dålig då.
Jaha.
Men den SSD-en brukar i princip bara säga nope, nu funkar okay, inte med det. Den har inte samma system så för att se vad som är bra och dåligt liksom.
Jaha.
Fast jag måste ju säga, SSD-diskarna, de håller ju fruktansvärt bra faktiskt.
Ja.
Jag alla mina SSD-diskar jag har aldrig brytt mig om att det är en SSD-disk. Jag har liksom stoppat in den, använt den. Har jag behövt flytta fram och tillbaka data 15 gånger så har jag gjort det. Jag har packat upp allt möjligt, så att nej. Jag känner mig rätt trygg, för jag har ju backup på NAS.
Ja, precis.
Och sen givetvis, om man ska vara extra noggrann, och jag känner ju kompisar som har en NAS hemma hos sina föräldrar kanske, som de också kör en extra backup till på viktiga foton eller dokument. En del har gjort så att de har kanske ett konto på någon lagringsfunktion i nätet som de backar upp till.
Mm.
Så det går att göra väldigt mycket backup-lösningar, ja, om man vill.
Är det bättre att ha mindre hårddiskar och fler än att ha större och färre? Förstår du vad jag menar då?
Ja, det är ju som så här att jag tycker det är ju bra att ha stora hårddiskar, på grund av att då får du ju, alltså du kan ju skriva till, hur ska jag förklara? Freja, kan du förklara på något bra sätt varför man ska ha stora hårddiskar. Ja.
Alltså, den största anledningen jag skulle köpa större hårddiskar är för att jag inte har så mycket plats i chassit. Eller att jag inte har tillräckligt med SATA-portar. Men annars så skulle jag faktiskt rekommendera att man köper den hårddisken som har bäst pris per terabyte. För då får du det mest prisvärda. Mm. Och det är klart, det är inte bra att köpa en enda stor hårddisk. För går den sönder så försvinner ju allt. Så det är bättre att du köper åtminstone två. Då kan man köpa... Ja, det är också det här. Man ska helst inte köpa två exakt likadana från exakt samma tillverkare och sådär. För är det så att den ena börjar krångla och den andra är tillverkad ungefär på samma sätt och sådär, då är det bara en tidsfråga innan den också börjar krångla.
Annars om man vill köpa diskar till ett bra pris, jag vet, jag kom undan lite billigare för jag köpte ett paket med min NAS och två 6 terabytes diskar. Men jag vet att hade jag köpt NASen och sen köpt diskar så hade jag ju inte köpt så stora diskar som 6 terabyte. Då hade jag kanske köpt 3 terabyte istället.
Ja,
spännande. Bra tips.
Men sen är det ju faktiskt som så att så började jag min bana som dig lite grann, att jag ska ha lite film, jag ska ha lite lagring, och vart efter tiden går så märker man att oj, kan man göra det här? Kan man ladda in appar? Fan vad tufft. Och så sitter man bara och nu sitter jag och har allt. Jag har ju all min lagring, alla mina foton, filmer, jag har mailserver. Ja, jag gör för mycket med NASen helt enkelt.
Ja.
Nej, sen finns det olika. Jag har ju faktiskt velat testa andra NASar också. Jag har ägt en QNAP förut, men jag tyckte inte gränssnittet var riktigt lika bra. Prestandan är ju jättebra i de andra NASarna också, men sen finns det ju faktiskt andra NASar och märken, och även Synology har ju den när du har en HDMI-port så att du kan koppla den direkt till TV:n.
Mm.
Och det kan ju vara rätt bra, för att ska man ha den till största delen för att kolla på film, då kan det ju vara en idé att kanske ha en inbyggd mediaspelare i den.
Ja, de enda filmerna som kommer in, det är nog hemmagjorda. Alltså filmat på ungarna och sånt här då.
Ja,
jag är ju ingen sån här jättefilmfantast direkt, så något annat kommer nog inte in på den. Det finns ju Netflix och HBO. Ja,
och Men sen är det ju som så att de flesta NASarna, då har du ju, som i Synology, har du ju någonting de kallar för DS-video.
Mm.
Och då, den har jag installerat, och sen har jag sagt här ska alla barnfilmer ligga, här är alla andra filmer, och så kan man ju indexera upp det. Och sen har ju faktiskt Synology en jättebra app till mobiltelefonen, som gör att, ja, var du än är i världen, så bara du har internet så kan du ju kolla på dina filmer.
Ja, det är ju häftigt.
Ja. Och den enda nackdelen med att använda det på det viset och inte använda Kodi, det är ju att Kodi är ju faktiskt den enda mediaspelaren. Jag tror inte VLC klarar av att spela ISO-filer, va?
Ingen aning.
Nej, jag tror Kodi är helt ensamma om att kunna köra ISO-filer över nätverk.
Mm-hmm.
Ja, det är möjligt. Och
Kodi, det klarar ju även av att spela filmer som ligger ihoppackade. Så har du en rarad fil och en ISO-fil i den, så klarar den ju av att spela upp det.
Okej.
Men det är ju kanske inte så viktigt om man har massa filmer på släkt och vänner och högtider och sånt.
Nej, det kanske inte är. Nej, har du rätt till.
Ja. Mer frågor?
Ja.
Så ska jag svara.
Ja.
Mer frågor, eller ska vi tacka för oss? Eller vad tänker ni?
Ja, jag kan prata en timme till om det här med NAS.
Ja, jag vet ju detta, Daniel.
Men vet du vad? Ja. Ska vi kanske göra så att, inte nästa avsnitt, men avsnitt därefter kanske ska vi göra en NAS-special?
Ja.
Så hinner du läsa på lite också?
Kanske det. För jag har ju faktiskt ett jättebra tips när det gäller en NAS och kameraövervakning.
Ja, vill du ta det nu? Eller ska vi vänta?
Vi kan vänta. Annars blir det ju en halvtimme till.
Cliffhanger! Ja, precis. Men då gör vi så att vi helt enkelt talar om att det räcker för idag. Och så kör vi lite avslutning. Det kan ju, för en gångs skull så kan väl jag dra den då. Så, ja. Podden licensierad under Creative Commons delar lika 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss synpunkter på vad ni tycker. Lämna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Hej då.
Yes, hej då. Ha det så bra.